allting är ju taget ifrån mig. Jag har ingenting att förlora.
Tänker du att eftersom du, staten är så närvarande i dina verk,
ja,
känner du att det börjar bli svårare att kritisera staten?
Nej, jag tycker inte det är ganska lätt att kritisera dem, men jag kommer alltid göra det så länge det finns problem.
Hej och välkomna till FUL:s antinationalistiska podcast Tal till nationen. Idag spelar vi in live i Jokkmokk i konstnären Anders Sunnas ateljé. Hej Anders.
Hej.
Vad fint att vi fick komma hit.
Ja, men det var ju bra att ni kom. Det tog er hit.
FUL:s podd Tal till nationen handlar om konstnärlig frihet. Anledningen till att vi gör den här antinationalistiska poddserien är att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin och att populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Detta är uttryckt i allt från näthat till politiska beslut. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras, begrepp approprieras och konstnärer inte alltid skyddas av polis, myndigheter och institutioner. I alla fall inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och för en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Aghili, jag är med i FUL och är regissör, dramatiker och konstnär och även programledare och samtalspartner för den här podden. Anders, du, en liten, jag tror att många känner till dig redan, men en liten kort presentation ändå. Du håller på med måleri, collage, installationer och graffiti har du gjort också.
Mm.
Ofta i storformat, muraler, och du skildrar berättelser om svensk kolonialism, rasbiologi, förtryck, tvångsförflyttningar av samer och din familjs kamp för rätten att utföra renskötsel och rätt till betesmarker.
Ja.
Stämmer den presentationen?
Ja, men det var ganska bra.
Vi börjar alltid den här podden med samma fråga, så den kommer du få nu också.
Ja.
Vad är konstnärlig frihet?
Ja, om man ska ta bara så här spontant, så vad min tanke är, det är att ja, man gör vad man vill helt enkelt, men sen brukar jag ha det här att jag vill som inte heller göra att det blir en slags hets mot folkgrupp. Och där tycker jag man måste ha lite respekt att man inte går över just den. Bara för att hetsa för ja, den skullen. Men annars tycker jag att man ska göra så, prova och tänja på gränserna så mycket som möjligt. Ja, i alla fall flytta dem framåt gränserna mer. Att, för det är också gränser som politiker eller vi människor själva har satt upp att det här är det som gäller, ni får inte måla ut det, men vi får sätta upp reklam ut, eller att vi får inte göra det och det. Du får göra vissa saker om du har råd till att ta dig den platsen. Eller, ja.
Mm.
Att du själv som människa kan som inte bara ta platsen även om det tillhör naturen, eller, men att man har de här regelverken.
Och vems frihet är det som skyddas idag, tycker du?
Den, ja, just nu är det ju den som har makten, deras frihet som skyddas mest. Men det är också de som sätter strukturen att det ska vara så också. Och man kan ju ta ett exempel som just nu när det gäller som Norge också. Med den här Fosen, saken med vindkraftverken. Att staten själv har ju gått igenom en domstol att de inte var lovliga att sätta upp de här vindkraftverken. Men ändå satte de ju upp och ändå är de fortfarande kvar. Och då är det också frågan att är demokrati gäller det bara ibland. Men att om staten gör fel så helt plötsligt gäller inte demokratin längre. Utan då är det som att ja, men nu har vi har staten gjort fel, men vi kan som bara kan ju inte bara som blunda lite och fortsätta med det. Ja.
Så handlar det också om retorik eller vem som definierar vad frihet eller demokrati är då?
Jo, men mycket är ju också retorik, hur man pratar och vad som också hamnar i media. Ett ganska vanligt exempel om man ska se från en samisk perspektiv är ju att om ett gruvbolag eller annan bolag, vindkraft eller vad som helst, ska sätta upp någonting och då brukar de säga att man ska ha en dialog med samebyn eller med samerna i området. Men om samer säger att de inte vill ha eller att man vill ha möte, att man är emot, då är man i konflikt.
Mm.
Och det visar man ju hur de här retoriken fungerar. Att från ena sidan så ska man som visa att vi är så villiga att prata, men egentligen kommer vi köra över i alla fall. Och de som är emot att men vi vill inte ha för att vi måste skydda våra egna näring och naturen, att ja, men då är vi i en konflikt för att ni säger emot.
Mm.
Ja.
Så det är de med makten som bestämmer när det är dialog och när det är konflikt?
Ja, de som makt och pengar går alltid före, tyvärr.
Mm. Tänker du att det är så när det gäller konstfältet också?
Ja, men det är typ makt och pengar och kontakter och vem som man är. Man skulle gärna vara ganska medgörlig, men inte för medgörlig och inte för svår, och du ska som... Du får inte vara för direkt. Du får inte vara för politisk så att det syns att du verkligen är politisk. Ja, jag vet att vissa grejer har jag ju fått att... det var några som ville ha med mig att göra en muralmålning i Oslo. Men folk där som satt i juryn var rädd för mig, så därför fick jag inte göra. Och ja, men lite sådana där grejer. Att man är lite sådär... Ja.
Mm. Ja, för att min följdfråga blir, för jag tänker att du är ganska direkt i din konst. Ja. Känner du att du har konstnärlig frihet?
Jo, för jag bryr mig inte om vad andra tycker och tänker. Och sen också att vem gör man konsten för? Att vem ska du som gör bara in för att sälja, att du ska tjäna någonting, eller gör du för att du tycker att det är kul och att du vill få ut någonting, det är en förändring som är en bra förändring, eller påpeka fel och brister som man kan förändra. Och det är också att vilket ska man välja att sen om båda grejerna funkar, då är det ju bra att man får det löpande, att det går ihop.
Vem gör du konst för?
Framförallt mig själv, men också min familj och nästa generationer efter mig. Och sen att gärna kunna, att det blir att man också undervisar och pratar om problem som finns. För pratar man inte om dem eller visar dem, då kan man som inte heller göra någonting åt dem heller. Att håller man tyst så händer ingenting. Så att även om det är jobbigt eller besvärligt, så måste man kunna ta upp det och prata och diskutera från olika vinklar. Jo, men det är allt om hur politiska strukturer, koloniala strukturer, men också hur det inte egentligen har förändrats någonting i praktiken, utan det är samma synsätt sedan 1600-talet, men retoriken förändras, men det är fortfarande samma. Och det är fortfarande samma politik mot samer som det alltid har varit. Det spelar ingen roll om det är rött eller brunt eller blått, utan vi har upplevt samma sak hela tiden.
Mm. Och du nämnde din familj också, att du gör konst för din familj. För din familj är ju ofta närvarande i din konst också. Jag tänker att du bland annat har gjort konst då om er... Jag vet inte om jag kan kalla det konflikt då. Men
jo, men det kan man kalla det.
Kan vi bestämma att det är en konflikt?
Det kan vi göra.
Med staten och med rätt att bedriva renskötsel.
Ja.
Mm.
Ja. Jo, men det är också att de i den är de i många verken, så är de ju själv också berättade om. Och då tycker jag att det är viktigt att man tar in dem och låter de också jobba tillsammans med mig om det. Och det är ju också mycket från våran familjsperspektiv, att man gör allting själv. Kan man inte göra själv, då kanske man måste fråga någon annan. Eller, men att man försöker alltid göra allting själv. Och hitta materialet själv. Och då blir det blir ju en annan slags estetik också om du har väldigt hemmagjort, eller vad ska man säga. Och att du har den mänskliga handen kvar i det här och tankesättet och lösningar. Och, för det är också då man kommer på nya grejer och nya lösningar. Att man inte bara går in i affären att det här ska jag ha. Man har, det fanns inte, nej då, då gick det inte att göra. Men, ja.
Men när du säger själv, då är det också själv som är tillsammans med familjen.
Ja.
Eller som själv som individ.
Ja, men först är ju att målandet får jag ju ta hand om själv.
Ja.
Och resten, så det som jag inte kan, så tar jag ju familjen först.
Mm. Du har ju bland annat gjort konst om er grilla renskötsel. Det är ett begrepp som du själv har använt.
Ja.
Ja. Vill du berätta lite om det?
Om jag ska ta systemet i kort.
Ja.
Det är ju att du har ju inga rättigheter. Du har ingen plats. Alltså du har absolut ingenting. Så att du får ju som inga... Ta rovdjuren, din arena, så får du ingenting. Andra kanske får ju... och du får inte några platser att vara på. Du har inga stationära platser att befinna dig och ha rengärden på. Utan du måste ju bygga samma dag som du ska ha rengärden, bygger upp och sen river du direkt ner. Och inte hålla på att synas och inte... Ja. Så allting är ju som... Mer än 1600-talet bakåt att... Du får klara dig själv. Men då har du ju inte bara rovdjur eller gruvor. Utan då har du ju människorna i sig själv också. För om du är stämplad som olaglig. Då är ju allting lagligt att göra mot dig.
Mm. Du blir som kriminaliserad.
Ja, du blir, och då kan alla göra vad de vill mot dig. Och du kommer aldrig få rätt. Även om det de gör är fel.
Mm. Det här är faktiskt någonting som flera som jag har träffat i den här poddserien har pratat om. Mm. Att ja, men när det som du har varit inne på också tidigare, det här med retoriken och hur de med makt bestämmer gränserna för demokratin också och friheten och rättigheterna. Så att när en blir kriminaliserad av staten, då blir en rättslös bortom just det själva, det som det gäller. Är det något du känner igen?
Jo, men sen måste jag kanske förtydliga också lite mer vad det här konflikten också mynnar ut i. Det finns ju några fel som man gör i media, men också från samerna själva, att man säger att det är bara samer som får äga renar. Och det är ju första misstaget man gör när man säger så. För det stämmer ju inte. Utan markägare kan köpa sig ett renmärke av staten i vissa områden. Och i vårat fall så är de här koncessionssamebyarna, det finns 8 av dem. Speciellt i Tornedalen som det heter nu. Förr hette det Torne och Kemi Lappmark. Men man tar gärna bort vilka som var där och gör om det till en koloniserad område. Och då är det att de fick ha 30 renar som ekonomiskt stöd när de här bönderna började komma och när man skulle odla och sånt. För att de hade svårt annars att klara sig. Och sen senare med åren att då skulle ju samer hjälpa till dem med det och sköta om renar, man fick betalt och sånt där. Men sen började det ske mer dramatisk politisk skillnad där kring 1940. Att det blev en mer rasistisk stämning. Man försökte också då, var det första gången man försökte få bort våran familj. Men det lyckades inte. Och sen var det 1971 med Ragnar Lassinantti som var landshövding här då. Och då hade han ju berättat i radio innan den här nya rennäringslagen skulle komma. Att vi ska se till att lapparna inte får för mycket makt. över renskötseln, utan den ska vi andra människor ha, att de ska inte ha något. Så när den här nya rennäringslagen kom, så var det en paragraf som vi inte var riktigt överens om, min familj och staten. Och det var 85:e paragrafen som sa att det kan innefatta att ha skötesrenar. Och det innebär att du kan ta emot de här icke-samiska renarna och sköta om dem. Eller om du inte vill. Men staten tolkar att du är skyldig att sköta om dem. Vare sig du får betalt eller inte. Och det börjar ju så att de ville inte betala åt oss när vi jobbade åt dem. Och sen ville de att, såg de till att vi skulle betala åt dem för att vi skulle sköta om deras. Och då sa vi att nej, men det går vi inte med på, att det är ju ingen som söker sådana arbeten att man måste betala.
Mm.
Så det var så det började 1971-73. Ja.
Och då blev ni av med renmärket?
Jo, vi blev av med renmärket, men det man också gjorde från statens sida, för det gäller att man har en ganska bra strategi från statens sida, att hur ska vi göra effektivt? Vi kan inte bara gå in och vara som, utan då kollar de först att vilka markägare är det på den här samiska familjens sida. Att de som håller med dem, de plockar vi bort först. För att göra ett exempel, att ni ska inte hålla med. Så då förbjöd de deras renmärken först och tog bort deras rättigheter, för att de här markägarna skulle inte sympatisera med oss. Och sen, och det var 1978, 1980 tog man bort våra märken. 1981 så gjorde vi en demonstration för att upplysa det här, både för samiska organisationer, SSR, Svenska Samernas Riksförbund. Men det var ju bara helt tyst. Och sen 1986 så gjorde man den här tvångsförflyttningen. Så då kom det polispatruller och ett 30-tal skötesrenägare som var markägare mot 4 personer. Så det var ganska dåliga odds att 4 mot 30. Och utan att man hade förvarnat innan, så kom de till det här rengärdet och skulle tvinga bort oss och tvinga bort våra renar. Länsstyrelsen tvingade oss in i Monio sameby med avlysta renmärken och skrev in oss som fullvärdiga medlemmar där, fast vi tillhör Sattajärvi sameby. Och det här var 86, och det dröjer ända fram till 2015 som man började driva en process att från Monio samebys sida att vi ska bort därifrån. Och att då har de skickat in till Sametinget att vi inte är medlemmar där, att vi måste ut. Och så kommer en lista med alla familjenamn och vilka som ska bort därifrån. Vilka märken som ska avlysas. Som innebär näringsförbud. Så det tar ungefär 4 år innan det genomförs då, december 2019. Men vi fick höra sen via Greenpeace att Greenpeace hade ju varit i kontakt med oss och sen med Monio sameby, eftersom de här skogsavverkningarna och sånt. Eftersom att de hade fått höra att de var i konflikt med oss. Att det var någonting som inte var helt okej. Och då hade de ju frågat Monio sameby att varför avlyser ni deras märken? Att varför måste de bort? Och då hade de svarat att det är för deras eget bästa. Som man ger näringsförbud, och det är inte bara det som gäller, utan då blir det kulturellt folkmord blir det ju, för du förlorar alla dina rättigheter, alla, och det är inte bara mina föräldrar och farbröder och så, utan det blir jag, det blir mina barn och kommande generationer, så att det blir ett regelrätt folkmord, eller kulturellt folkmord helt enkelt, för ditt eget bästa.
Mm.
Så måste du bort och avvecklas.
Men så det var det då ni slutgiltigt blev av med renmärken? Eller ni hade blivit det tidigare?
Jag hade ju blivit tidigare.
Ja.
Så egentligen så, vi håller ju på fortfarande.
Ja, ni, med renskötseln?
Ja.
Mm.
Och sen under 86 ungefär så förlorade vi ungefär 1500 renar försvann under den här tvångsförflyttningen. Och 1987 så hade man byggt färdigt ett 30 km stängsel för att spärra av området där vars vi tillhörde. Att vi inte skulle kunna komma tillbaka med våra renar i det området. Och nu senare fick vi veta att det här stängslet skulle egentligen vara mellan Sverige och Finland.
Mm-hmm.
Men man prioriterade hellre att man måste spärra av från en familj istället för ett land. Så vi var mer prioriterade än själva ett annat land att det skulle gå emellan.
Otroligt farliga.
Ja. Mm. Så det kostade ungefär över 3 miljoner svenska kronor där på mitten av 80-talet att bygga det här. Och sen drog man om samebygränserna för att vårat hus måste då också befinna sig på fel område. Så tog man bara pennan och drog att nu är ni på ett annat område än ni inte ska vara från början. Men och ja, och sen var ju 80-90-talet var ju, det var ju ganska turbulent. Det var ju 300-400 polisanmälningar som gick hirsan och tvärsan. Och sen var vi ju förföljda av polisen dagligen. Så att när vi åkte ut i skogen så följde ju polisen efter. Och min farbror skulle tanka bilen en gång. Så var ju polisen efter, de tankade också. Så sa han till polisen sen att men ska vi inte samåka istället, det är billigare.
Mm. Alltså de förföljde ja. Din familj.
Ja, och så kunde de plocka in dem på kvällarna att de skulle sitta polisförhör i upp till 6 timmar och sånt där. Så de kunde vara anklagade för allt möjligt och skogsbränder och men allt. Det var så kul för att vi blev anklagade för skogsbrand, men det var bara det att det var ju 1,5 meter snö. Så jag vet inte vad de hade tänkt.
Och nej, de kunde inte sin sak.
Ja, ja.
Oh, wow, grova trakasserier.
Ja, alltså. Ja, och så kunde polischefen också ringa oss på nätterna i fyllan och hålla på. Och den polischefen var ju en ganska känd författare från det områdets pappa. Jag vet inte om jag ska nämna namn, men ni kanske listar ut själv om ni googlar.
Okej, så det här var 90-talet då?
Ja. Ja, sen fortsatte det in i 2000 också. Och man skulle försöka stjäla renar och, ja, som man fick stoppa. Och, ja.
Mm.
Och då är ju från alla möjliga håll och kanter. Det var ju inte enbart... Det var ju till och med från mera samebyar österut också som försökte stjäla. Som vi var tvungna att åka kapp med skoter och ta tillbaka. Och när vi, då satt vi i det här renägarförbundet satt vi också i för att kunna få stöd och hjälp. Nu heter det ju Gostonasti, det här politiska partiet. Så när vi var där och vi var medlemmar och vi berättade vår situation. Så dagen efter mötet så blev vi polisanmälda av våra egna.
Mm, för ni hade berättat.
Ja, ja. Och då, de som polisanmälde var också de som försökte stjäla våra renar. Så det var ju väldigt solidariskt.
Mm.
För olaglig renskötsel anmälde de oss för. Då såg ju de oss som ett lovligt byte att ja, men då kan vi stjäla från er. Att ni är ju inte lagliga att vi kan ta från er. Och efter det, efter de hade gjort det så gjorde vi också så att vi lämnade ju direkt det här partiet. Och vi tog också med oss de som var med på våran sida lämnade ju också. Så att det stack ju, många stack därifrån.
Men och när började du göra konst om det här?
1999 var det.
Mm.
Ja.
Var det något särskilt som hände då?
Ja, det var några som hade bränt upp höbalar för oss just innan jul när vi skulle mata renar och sånt hade de bränt upp. Plus att en av landshövdingarna i Norrbotten, Björn Rosengren, hade ordrat att alla våra renar skulle tvångslaktas innan millenniumskiftet. Så det var väl en av de grejerna. Men sen blev man ju lite äldre också, att man började förstå mer och man blev mer intresserad och mer insatt. Samtidigt som barn som har man ju alltid fått vara med, att du visste hela tiden, men du kanske inte hade samma förståelse som när du började bli tonåring och förstå som lite mer av vad som pågick och hur det fungerar.
Vad gjorde du då, får jag fråga?
Nej, då började jag liksom rita lite mer politiskt och bli mer sådär, ja, intresserad på att vad kan man göra.
Mm.
För att vi fick ju höra mycket hemifrån att ni måste vara smarta, ni får inte vara hitta på något dumt som ju kan göra att staten kan ta fast er.
Mm.
Eftersom att staten har mycket resurser för att kunna just ta fast er och låsa in.
Mm.
Så att ni måste hitta gråzoner att vara på.
Mm.
Och då funkar ju konsten som en väldigt bra gråzon. Du är inte politiker, men du kan yttra dig politiskt. Och du är inte någon makthavare, men du kan få en röst hörd att bli någonting. Och, ja. Och just det här att konsten träffar ju hjärtat först och sen upp i huvudet, att man börjar fundera. Men just det här att man går med känslor också.
Mm. Mm. Upplever du att konsten fortfarande är en sån där gråzon?
Jo, men det tycker jag att det är, att man kan fortfarande använda den. Och det tror jag att man alltid kommer att använda. Sen beror det på hur politiken ändras. För det kan ju bli värre och det kan bli bättre. Men det är just att den är ju all form av kultur som musik och konst är ju väldigt viktigt att bevara och fortsätta uttrycka sig i. Att man inte går med på någon slags censurer och sånt där. För det är då man börjar som hamna i diktatur.
Mm. Men upplever du att det har... Alltså det är ju många som, inklusive oss, som vittnar om att det ändå börjar bli tydligt också i vilka friheter en har som konstnär. Om en, såklart inte i skapandet, där är vi ju på något sätt fria, tänker jag. Men i hur en också får visa sin konst. Ja. Att det ändå sker förskjutningar i folk som institutionschefer eller beställare eller sådär. Känner du att det har hänt någonting i och med att det politiska klimatet också blir mer och mer konservativt, nationalistiskt, fascistiskt?
Den skillnaden som är, det är att nu är man mer öppen med det. Det är enda skillnaden. Annars har det varit så förut också. Det var bara att man höll en snyggare fasad. Man var mer tyst. Nu är det som man mer skriker och skränar. Och man visar att nej, men vi vill inte visa det här. Eller vi vill, ja. Men det är fortfarande samma. Jag upplever det som samma sak. Det är bara att man är inte så tystlåten om.
Men är det också för att din konst också, tänker jag, tar upp teman som, precis som du säger själv, är det samma sedan 1600-talet.
Mm.
Ja, alltså den kritiken mot den samiska kritiken har ju funnits alltid på något sätt.
Ja, och det har ju aldrig blivit någon riktig förändring heller. Men sen är det ju också att problemet är ju inte heller hela tiden staten, utan men det är också att vad staten har gjort under lång tid som gör också att det blir konflikter inom det samiska samhället.
Mm.
Och många pratar ju om dekolonisering och sånt där. Men det går inte att prata först om dekolonisering om du inte pratar om den interna koloniseringen först. Mm. Att du måste ta det problemet först innan du kan gå vidare.
Och hur är reaktionerna på din konst då? Tänker jag inom...
den samiska sfären.
Mm.
I början tyckte de att jag var galen, vet jag. Att det var lite knäppt. Sen dröjde det kanske 10 år så försökte alla nästan kopiera eller gå den vägen. Så det har ju ändrats i alla fall.
Mm. Ja, för du har ju också till viss del blivit som en... alltså som en viss symbol för den samiska kritiken. Alltså även om du själv nu också lyfter det här att det gäller inte bara mot staten utan också den inre koloniseringen.
Ja.
Och så tänker jag att du har varit en viktig röst, eller vad man ska säga, förlåt det klyschiga begreppet, men
kanske, men också kanske den jobbiga rösten.
Ja, förmodligen.
För att det kanske inte är så många som vill ha den inre kritiken. Men samtidigt om jag inte gör det så är jag heller inte ärlig mot mig själv. Om jag inte kan. Och samtidigt blir det också den här politiska grejen att då är jag ju inte heller fri att uttrycka mig inom konsten som jag vill. Om jag inte kan kritisera vårt eget inom gruppen. Utan man måste kunna göra det. Sen är det ju kanske lite lättare för mig att göra det eftersom att jag har ingenting att förlora. Allting är ju taget ifrån mig. Så att jag bryr mig inte om sånt. Eller om andra tycker illa om mig. Det bryr jag fullständigt inte i.
Mm. Det är som... Och menar du då dina rättigheter? Som
ja, ja, allting har ju tagits ifrån oss. Vi har ju ingenting.
Mm.
Och sist var det ju... Alltså man förbjöd ju våra remärken 2 gånger. Avlyste man dem. Först var det ju Länsstyrelsen i Norrbotten och 2019 i december så var det ju Svenska Sametinget som gjorde det. Så att då blev vi ju huggna våra egna.
Ja, de har gjort det också.
Ja, ja, utan att prata med oss. Mm. Utan att ha en dialog med oss eller någonting. Så att, och vår konflikt är ju betydligt längre än deras sameting som startade 1993.
Men får jag fråga dig då om en parallell till konstvärlden? För du säger att ja, du har inget att förlora. Ja, ni har inga rättigheter kvar.
Nej, nej.
Men när det gäller konsten då? Känner du att du inte har något att förlora där också? Eller tänker du ändå på att så här, betala hyran? Eller karriären? Eller alltså att få göra det som en vill och en är utbildad till och sådär?
Nej, det är som samma tanke där också att, ja, för att börjar man fundera för mycket då är det ju då är det inte heller något bra att man är, nu måste jag göra det här för tänk om jag inte får in eller ja. Mm.
Det är nästan det vi skulle behöva, att känna också att vi inte har något att förlora. Alltså att,
ja.
För att det är ganska tydligt att de... Som sitter på mycket makt just nu inom kulturen. Mm. Att jag personligen till exempel tänker att vi kanske inte kommer bli skyddade av våra institutioner. När den bruna flaggan hissas högre.
Ja.
Alltså att då kommer de ge efter för att kunna sitta kvar på sina egna positioner. Så att säga. Och då tänker jag att för att människor med makt tycker alltid att de har så mycket att förlora.
Ju mer makt du har, desto mer har du förlorat. Det är ju exakt. Mm.
Och samtidigt som de med makt har också ganska mycket större inflytande i att faktiskt göra någonting.
Ja. Men fortfarande, de faller det mer hårdare när de väl faller.
Mm.
Då går det käpprätt åt helvete.
Mm.
Och det är ju lite det att har man väl fått mycket makt så är många som gärna vill kramla sig fast i det. Att man vill som absolut inte släppa det.
Har du upplevt någon gång att du har blivit censurerad eller stoppad?
Man har i alla fall försökt. Det var en från Länsstyrelsen som kom in på en utställning och sa att man skulle plocka ner mina målningar. Att jag inte borde få visa mina grejer. Sen har det varit en landshövding som sa i tv att min konst var osmaklig. Och det tyckte jag var ganska kul för att det är ju roligt att veta om att de har i alla fall sett det.
Ja, verkligen.
Engagerade. Ja, så det tog jag som en komplimang i alla fall. Mm. Sen skulle vi ha en utställning i Finland om rasbiologiska och lite samekritik och från lite, ja, men allting var ju som bestämt då när den skulle komma dit. Den skulle åka från Jokkmokk då. Men direkt efter vernissagen vi hade haft här så fick vi meddelande att nej, att vi ställer in det, att ni kan inte komma. Så det blev bara locket på en gång.
Men alltså, konsten ställdes ut? Eller? Nej,
konsten ställdes ut i Jokkmokk här.
Mm.
Och den skulle till ett samiskt museum i Finland.
Mm.
Men direkt efter vernissagen så fick vi veta att nej, men ni får inte komma till Finland. Att vi ska inte visa den.
Och vad sa de då?
Nej, att vi kan inte visa den. Det var bara att... Nej, det blev inget mer.
De behövde inte förklara varför.
Nej, de sa att nej, men det blir ingenting. Att, ja.
Mm.
Mm.
Och det är ju ganska vanligt med konstnärer som vittnar om att ha fått verk och utställningar inställda.
Mm.
Att den inte får någon förklaring heller.
Ja,
att det är bara så här, peka med hela handen.
Ja. Och sen var det ju en muralmålning i Norge i Alta. Som dagen innan den var färdig så fick vi höra att man ville måla över den istället. Och så fick vi höra att det skulle vara någon politisk debatt i radio om det här dagen efter.
Mm.
Så då lyckades jag i alla fall att jag och en kompis där att men, vi måste ju få in konstnären och måste ju också kunna diskutera. Det är inte bara politikerna, vi som har gjort den här måste ju kunna. Så då skulle vi ha möte där på Radiohuset i Alta och ha den här paneldebatten om verket. Men det var bara jag som kom dit på plats. Och jag var lite tidigare så att jag hann ju sitta med dem som har det här programmet, ta lite kaffe och diskutera innan. Och då valde de från FRP och Vänstre tror jag att de skulle vara via telefon.
Mm.
Men det var ganska kul och speciellt att diskutera med politiker eftersom att de måste hålla sig till vissa riktlinjer i deras partier också och de får inte gå över gränser och de får inte bli för svartvita, de måste vara den här gråa.
Mm.
Men som konstnär kan du ju säga vad du vill. Du kan ju driva ganska mycket med dem. Så det var ganska intressant. Och sen fick man lite mejl om att jag ska utvisas från Norge och aldrig komma tillbaka. Och lite sådana där grejer.
Men det är ju en jättebra strategi att tänka så. Ja. Alltså att som konstnär kan du säga vad du vill, medans politiker måste ändå hålla. För jag tror att många konstnärer också känner sig ganska rädda för att hamna i sådana konflikter med politiker.
Jo, men och sen också att ha lite humor i.
Ja, men jag tänker det är bra påminnelse om humor.
När man diskuterar med politiker att du kan ha en högre humorfaktor i dina argument.
Mm.
Och du behöver inte vara akademisk med dina svar för att det behövs inte.
Nej.
För mig, jag gick ju igång på det här ganska mycket eftersom att i Sverige så håller man bara tyst. Du får aldrig fram den här riktiga diskussionen med politiker eller den här argumenten att man kan. Utan det blir att man lockar på tyst. Nu pratar vi inte om det här. Yeah. Vi ser till att allting bara tystas. Men i Norge var det mer som fiska gädda. Det högg ju på en gång och det var ju bara veva in och hålla på det här. Så det var ju väldigt kul. Det största problemet de hade med muralmålningen i Alta, eller det som störde dem mest, det var ju att det var en fjällripa med bombbälte som de tyckte var inte okej att ha. Och då sa jag till FRP, jag förstår om ni har problem med de här fåglarna, att de åker och bombar överallt. Och det tyckte de inte om att jag sa.
Vad hade de för problem då? Sa de det?
De ville inte riktigt säga, för jag märkte att där kunde de inte gå över gränsen och säga vad de egentligen vill säga. Att nej, men det här är ju samisk, för mycket samisk då, för jag vet inte om man kan säga militantaktigt från samisk perspektiv, att det blir som en nej grej.
Mm.
Men det kunde de inte säga. Så då tyckte de att fågeln var ett problem som...
Mm.
Men ja.
De kan inte artikulera att det samiska ändå är hotfullt.
Ja,
skulle kunna hota något.
Ja. Så de kunde liksom inte... Man märkte att det hade som stopp.
Mm. Hur gick det med muralen?
Jo, den är kvar.
Mm.
Och nu kanske de ska se till att den ska bevaras. Att de bygger in den i nybyggnad. Att den ska få... Men vi får se. Mm. Men då var det att den måste målas över.
Mm.
Och då sa jag att det här är speciell färg. Det går inte att måla över. Ni måste hacka bort färger.
Sa du det?
Ja.
Gud vad smart. Ja. Och nu vet jag inte vart du skulle ställa ut i Finland. Men det låter ju som att de gånger de har försökt stoppa dig eller så har det varit i Sápmi. Är det så?
Det kan man väl säga att det har varit. Ja. Och jag kan ju bara ta ett exempel från Venedigutställningen.
Mm.
Vi hade haft rundtur med norska drottningen Sonja. Och sen samepolitiker från Norge, Sverige och Finland, respektive sameting. Och när vi hade gått den här presentationsrundan och vi ska gå ut för att ta invigningen för allmänheten. Då kommer de från Svenska Sametinget och säger åt mig att du ska inte prata om det här med andra.
Om vad då?
Om våran konflikt och allting. Du ska inte prata med andra om det här. Alltså, bara med oss. Du ska komma till oss. Inte prata med de andra.
Så de tyckte att du hade gjort fel då, som hade ställt ut?
Eller? Ja, eller som diskuterade sådana här utanför.
Ja, ja. Mm.
De sa inte grattis, de sa inte vad kul, de sa inte utan bara du ska inte prata med andra om det här.
Ja. Hur är det att navigera när, ja, men när den får väldigt mycket kritik då inifrån?
Ja.
Och samtidigt så vet den att den liksom koloniala bricken utifrån också är supermassiv.
Ja.
Och gärna vill liksom stoltsera med det samiska. Och, alltså det finns ju massa liksom nivåer av exotism och alltså i konstfältet, tänker jag också.
Ja.
Var går liksom den där gränsen
det
också?
Det kanske är många som tänker att men det här tar vi internt. Men det är också då chansen finns för att det händer ingenting. Utan tar man det offentligt så måste vi ta tag i det. Och att tar man det offentligt så blir det mer att man får skämmas helt enkelt. Att, speciellt de samiska politikerna och så att ja, men, ni är offentliga, ni är politiker, nu är det bara att ni står för vad ni har gjort. Vi tänker inte att vi ska som, de här får inte veta utan det här håller vi. Utan då fortsätter man ju skydda de som har gjort fel. Istället för att försöka komma till någon slags lösning eller komma till något bättre.
Mm. Men känner du lite ibland att den här yttre koloniala blicken gärna också vill liksom frossa i det lite? Så här, de interna konflikterna.
Nej, inte så mycket som jag hade tänkt att det skulle vara. Men samtidigt så... Det går ju inte att hela tiden skydda på att ja, men nu, vi kan inte säga för då kanske de här säger någonting.
Mm.
Utan det gäller bara att vi måste ju göra något. För problemet är ju också tiden. Vi har bara en viss tid och hur ska vi... Och tiden stannar ju aldrig, den bara kör på. Så att då är det bara att följa med.
Mm. Och nu har vi ju pratat om den kritiken inifrån mycket.
Mm.
Men skulle du vilja säga någonting om hur det är med den yttre koloniala blicken inom konstfältet som vi ju alla känner till är tyvärr högst närvarande?
Ja.
Att hur det är att verka som konstnär idag?
Jag vet bara att det har varit förut att man hade fått visa mer sin konst när det har varit som mera samiska tillställningar. Det måste vara någon samisk grej för att du ska kunna visa. Det måste vara kanske 6 februari eller att det måste vara någonting som har kopplat till det samiska om du ska ha en utställning. Annars så passar du som inte in. Men i Norge har man ju kommit långt i den biten att man passar in mer att det behöver inte vara specifik i någon samisk dag eller något firande i sig.
Mm.
Men Sverige ligger ganska mycket efter i det. Men jag har sett en skillnad att det börjar lossna där också i alla fall. Men samtidigt så har man ju gått åt det brunare hållet också. Så då går det ännu långsammare.
Tänker du att eftersom du staten är så närvarande i dina verk.
Ja.
Känner du att det börjar bli svårare att kritisera staten?
Nej, jag tycker inte det är ganska lätt att kritisera det, men... Och jag kommer alltid göra det så länge det finns problem.
Mm. Jag har sett en utställning av dig på Cyklopen. Alltså Cyklopen, den fria anarkistiska kulturhuset utanför Stockholm.
Ja.
Men jag har tänkt på hur det är att ställa... Ja, men skillnaden på att ställa ut då, kanske på statliga institutioner.
Mm.
Som du ju också gör.
Ja.
Men också i helt andra, friare sammanhang.
Ja.
Känner du att det är skillnad?
Det är väl bara med och utan vita handskar som är skillnaden kanske. Nej, men, ja, men det är lite, kanske lite skillnad vilka som kommer och besöker. Men att ställer man upp på så här, alltså att det blir så skilda grejer, då når du ju också en bredare publik. De som kanske inte går till de här vita kuber och de som, ja. Och det tycker jag är ganska viktigt, att nå ut till så många som möjligt och så många samhällsklasser som möjligt. Att den ska bli som tillgänglig för alla. Att det inte blir bara att nu är jag ställt ut på biennalen, nu ska jag bara ställa ut på sådana här ställen. Eller nu visas jag inte mer på, för att det inte passar inte min image. Eller något. Men ja.
Varför är det viktigt då?
Ja, för mig är det viktigt att behålla fötterna på jorden. Att inte sväva iväg. Och fortfarande komma ihåg sin, komma ihåg rötterna och vilka, vad som är viktigt och så.
Vad är viktigt då?
Informera och visa och skapa debatt och skillnad.
Okej, Anders, då har vi kommit till sista frågan som alla gäster får.
Mm.
Hur skulle konstnärlig frihet praktiseras eller artikuleras om du fick visionera?
Alltså, jag tycker redan jag gör det, men när man, att man ska kunna göra i princip vad man vill, och så länge man inte det är just det här att hetsa folk, eller när man börjar bara för att jävlas göra, hetsa folkgrupper eller sånt där, då, eller blir mer rasistiskt, där tycker jag gränsen går. Men annars så ska man ju som försöka hitta hur högt kan taket gå. Och då kanske man måste prova i alla fall sig lite framåt.
Så det ligger liksom hos konstnären själv på något sätt att, ja, att prova sin frihet?
Jo, för det kan ju också bli att man själv tänker att nu gick jag över gränsen, att nu sårade jag kanske för mycket eller sådär. Om man har någon sådana gränser. Men att vara så fri som möjligt i alla fall. Med eget ansvar. Nej. Mm. Ja.
Har alla förutsättningar att vara så fria, tror du?
Men tyvärr så tror jag inte det. För man måste ju också vara medveten om att man kan bli kritiserad ganska hårt av alla. Och det beror på hur man också är som person. Att vill man vara alla till lags eller bryr man sig ingenting, eller tar man kritik som en klackspark och bara går vidare, eller kommer det att äta upp en, eller ja. Så det är ju en svår filosofisk fråga.
Mm. Och de praktiska förutsättningarna, det tycker du inte kan vara ett hinder, eller? Alltså sådana där betala hyran och...
Ja, alltså tyvärr så måste man betala hyran på något sätt. Men... jag tror att det finns alltid något sätt att lösa det på, och alltid något sätt att göra saker billigare. Beroende på material och sådär. Jag vet, ett tag när jag inte hade någon ateljé så målade jag på balkong och sånt där. Och att man försöker ju hitta strategier och det var ju samma med när man inte kunde frakta sina grejer. Att man inte fick betalt frakt, utan man var tvungen både att åka till platsen själv, att det var det man fick betalt för ersättning. Och då är ju frågan, vad är det för konst jag kan göra? Ja, det är bara att gå och mäta upp bilen, att vad är det för utrymmen jag har, att det här får det bli. Mm. Och det kan man se ganska mycket om man kollar bakåt på mina målningar, att det är vissa mått som är, men det är beroende på vilken bil jag har.
När de gör ett retrospektiv sen ska de ställa ut alla dina bilar.
Ja, att de platsar.
2010, 2012.
Ja.
Tack så mycket, Anders Sunne.
Ja, tack.
Tack.